Tame gjorde en grimas, men bara för att han var irriterad. Han tappade inte jämvikten så lätt. Tro mig, jag önskar lika mycket som ni att han fortfarande vore i livet. Jag såg honom och handlade utan att tänka först. Det sista jag vill är att se er död. Ni fångade honom i samma ögonblick som jag ledde kraften. Men det var för sent att hejda sig. Jag måste döda honom, muttrade Luz Tharyn. Och kraften forsade genom Rand. Han stelnade till och kämpade för att skjuta ifrån sig Sidin, vilket sannligen var en kamp. Luz Tharyn försökte hålla den kvar, försökte leda kraften. Till sist tonade kraften bort, långsamt, likt vatten som rinner ut ur en trasig hink. Varför? Frågade han. Varför vill du döda honom? Det hördes inget svar. Bara vansinnigt skratt och avlägsna snyftningar. Evienda betraktade honom med mycket bekymrad min. Hon hade stoppat undan kniven, men den pirrande känslan i huden talade om för honom att hon fortfarande höll kvar sig där. De båda spjutjungfrorna hade tagit av sig slöjorna nu när det tycktes stå klart att Tames uppdykande inte var något angrepp. De lyckades hålla ett öga på Tame, ett på resten av rummet och samtidigt av någon anledning utväxla förlägna blickar. Rand slog sig ner på en stol bredvid det lilla bord där hans svärd låg ovanpå drakspiran. Kampen hade bara varat några ögonblick, men han kände sig likväl darrig i knäna. Luz Tharyn hade nästan tagit över kommandot, åtminstone över Sidin. Förra gången, på skolan, hade han lyckats dölja sanningen för sig själv, men inte den här gången. Om Tame la märke till någonting så visade han det inte. Han böjde sig ner för att plocka upp brevet och kastade en blick på det innan han överräckte det till Rand med en minimal bugning. Rand stoppade pergamentet i fickan. Ingenting förmådde rubba Tames balans. Varför ville Luz Tharyn döda honom? Med tanke på hur du ville ge dig på Aes Sedena så förvånar det mig att du inte föreslagit ett utfall mot Samael. Du och jag, kanske tillsammans med ett par av de starkare lärjungarna, skulle kunna överraska honom i Ilien om vi använde en portöppning. Den här mannen måste ha kommit från Samael. Tame sneglade på den grå mannen. Kanske, sa han korthugget. Jag skulle ge en hel del för att veta det säkert. Orden hade en uppriktig klang. Vad Ilien beträffar tror jag inte att det skulle vara lika lätt som att undanröja ett par Aes Sedir. Jag tänker på vad jag skulle göra om jag vore i Samaels ställe. Jag skulle dela in Ilien i små sektioner, var och en försedd med en skyddsformel. Så snart någon man ens funderade på att leda kraften skulle jag veta var någonstans han var. Och då skulle jag bränna marken han stod på till aska innan han hann så mycket som dra efter andan. Det var samma sak som Rand trodde. Ingen visste bättre än Samael hur man skulle försvara en plats. Kanske var det bara så att Luz Tharyn var vansinnig och kanske dessutom avundsjuk. Rand försökte intala sig att han inte hade undvikit att besöka skolan för att han var avundsjuk. Men han kände alltid en vag, krypande känsla när Tame var i närheten. Du har förmedlat dina nyheter. Jag föreslår att du ser till att lära upp denne Jahar Narishma. Gör ett ordentligt arbete. Han blir kanske tvungen att göra bruk av sin förmåga snart nog. Det glimmade till i James mörka ögon och sen böjde han lätt på huvudet. Utan ett ord grep han Sidin och öppnade en portöppning rakt framför sig. Rand förmådde sig att sitta kvar utan kraften tills mannen var försvunnen och portöppningen smalnat av till en tunn linje av skarpt ljus. Han vågade inte riskera ännu en kamp med Luz Tharyn. Inte när han riskerade att förlora och plötsligt finna sig i envig med Tame. Varför ville Luz Tharyn att mannen skulle dö? Ljus. Det verkade som om Luz Tharyn ville ha död på alla, däribland sig själv. Det hade varit en synnerligen händelserik morgon, särskilt med tanke på att himlen fortfarande bara var grå. De goda nyheterna uppvägde de dåliga. Han sneglade på den grå mannen som låg utsträckt på golvet. Sårytorna hade förmodligen bränts ihop med en gång, men om det kommit så mycket som en droppe blod på mattan skulle husmor Harford utan tvekan göra honom uppmärksam på det utan att behöva säga ett enda ord. Vad vågfrun från havsfolket beträffade kunde hon gott få sitta och vara grinig ett tag. Han hade haft tillräckligt mycket att stå i för att vilja ge sig i kast med ännu en kitslig kvinna. Vid dörren stod Nandera och Jelani fortfarande och trampade. De borde ha gått till sina poster i korridoren så snart Tame lämnade rummet. Om det är den grå mannen ni båda gruvar er över så kan ni låta de tankarna fara, sa han till dem. Det är bara idioter som tror att de kan upptäcka en av de själlösa annat än av en slump. Och ni är inga idioter. Det är inte det, sa Nandera stelt. Jalanis hopbitna min vittnade om att hon kämpade för att inte säga någonting. Plötsligt begrep han. De ansåg inte att de borde ha sett den grå mannen. Men samtidigt skämdes de för att de inte hade gjort det. Dessutom var de rädda för att ryktet om deras misslyckande skulle sprida sig. Jag vill inte att någon ska få veta att Jane var här, eller vad han sa. Folk är tillräckligt oroliga av att veta att skolan finns någonstans i närheten. De behöver inte dessutom tro att Jane eller någon av hans lärjungar ska dyka upp ur tomma intet när som helst. Det bästa är nog att helt enkelt hålla tyst om vad som hände här idag. Det går inte att hålla liket hemligt, men jag vill att ni lovar att inte säga någonting annat än att en man försökte döda mig och själv fick plikta med sitt liv. Det är vad jag tänker säga, och jag ska sannoliken inte vilja bli kallad lögnare på grund av någonting ni säger. Deras ansikten formligen lyste av tacksamhet. Jag har Toe, mumlade de nästan unisont. Rand harklade sig ljudligt. Det var inte vad han hade tänkt sig, men han hade i varje fall lättat på deras samveten. Plötsligt slog det honom att det fanns ett sätt att ta sig an problemet med Charlene. Hon skulle inte tycka om det, men hon skulle fortfarande kunna uppfylla sin show, kanske i en högre grad, eftersom hon inte skulle tycka om det. Dessutom skulle det lätta hans samvete en aning och uppfylla åtminstone en del av den show han hade till henne. Sätt igång med er vakttjänst nu. Annars tror jag snart att ni vill glo på mina ögonbryn. Det var det Nandera hade sagt. Skulle vi ändå vara betagen av hans ögonbryn. Iväg med er och leta rätt på någon som kan forsla bort den här karn. De gick med stora leenden på läpparna och ivrigt tecknande fingrar. Själv reste han sig upp och tog Avienda i armen. Du sa att vi måste prata. Kom med in i sovrummet tills det blivit undanstädat här. Om det blir några fläckar skulle han kanske kunna få bort dem med kraften. Avienda drog sig loss med ett ryck. Nej, inte här. Hon tog ett djupt andetag och fortsatte med lugnare tonfall men såg fortfarande misstänksam och arg ut. Varför kan vi inte prata här? Det enda skälet skulle vara den döde på golvet, men sånt rörde knappast henne. Hon tryckte omilt ner honom på stolen igen, betraktade honom en kort stund och tog ett nytt, djupt andetag innan hon tog till orda. G.H.O. är kärnan av Ails liv. Ail är G.H.O. Denna morgon har du bringat outsäglig skam över mig. Hon korsade armarna under brösten, såg honom rakt i ögonen och höll en lång föreläsning om hans okunnighet och hur viktigt det var att han dolde den tills hon hade möjlighet att göra någonting åt den. Varefter hon fortsatte med att säga att Cho måste uppfyllas till varje pris. Det tog en avsevärd stund. Han var säker på att det inte var detta hon hade menat när hon sagt att hon måste prata med honom. Men han tyckte tillräckligt mycket om att se på hennes ögon för att inte undra så mycket över den saken. Han tyckte om det. Bit för bit jagade han rätt på den glädje som hennes ögon gav honom och krossade den tills det enda som fanns kvar var en molande verk. Han trodde att han hade dolt det, men tydligen hade förändringen synts i hans ansikte. Aviendas ordflöde sinade långsamt bort och slutligen stod hon bara och stirrade på honom med tunga andetag. Med en tydlig ansträngning vände hon bort blicken. Ja, nu begriper du i varje fall, muttrade hon. Jag behöver. Bara du begriper. Hon samlade ihop kjolarna och gled iväg genom rummet. Liket kunde lika gärna ha varit ett busksnår som hon var tvungen att väja för och försvann ut genom dörren. Hon lämnade honom i ett rum som av någon anledning verkade dunklare sedan hon gått, med en död man som enda sällskap. Det passade alldeles för bra. När Guy Shine kom för att bära iväg liket fann de en mjukt skrattande Rand. Peyton Fane satt med fötterna på en stoppad pall och såg hur vackert gryningsljuset reflekterades i bladet på den dolk som han bred runt, runt mellan händerna. Det räckte inte att bära den vid bältet. Ibland måste han helt enkelt ta fram den och hålla i den. I änden av skaftet satt en stor rubin som sken med en ondskefull glans. Dolken var en del av honom, eller han en del av den. Dolken var en del av Aridol, som nu kallades för Shadar Logoth. Men så var han också en del av Aridol, eller Aridol en del av honom. Han var fullständigt vansinnig och helt medveten om detta. Men eftersom han var galen besvärade det honom inte. Solljuset glimmade i stålet. Stål som nu var mer dödligt än något som smitts i Tärkandars smedjor. Han hörde ett frasande ljud och sneglade mot bortre änden av rummet där Myrdrailen satt och väntade på att han skulle behaga ta sig an den. Den försökte inte möta hans blick. Den impulsen hade han krossat för länge sedan. Han försökte återgå till sitt betraktande av klingan. Den perfekta skönheten hos en perfekt dödlighet. Den skönhet som Aridol hade ägt och en gång skulle återfå. Men Myrdrailen hade brutit hans koncentration, förstört den. Han var nära att gå bort och dräpa varelsen. Det tog lång tid för halvmän att dö. Hur lång tid skulle det ta om han använde sin dolk? Den rörde sig igen, som om den anat hans tankar. Nej, den kunde fortfarande vara användbar. Han hade i vilket fall som helst svårt att koncentrera sig på någonting någon längre stund. Utom på Randall Thor, naturligtvis. Han kunde förnimma Althor, och så här nära kunde han peka ut åt vilket håll han befann sig. Althor drog honom till sig, drog så hårt att det gjorde ont. Den senaste tiden hade det känts på ett nytt sätt. Skillnaden hade kommit helt plötsligt, nästan som om någon annan plötsligt hade tagit över en del av Althor och på samma gång skjutit bort en del av Fanes besittning. Det spelade ingen roll. Althor var hans. Han önskade att han kunnat känna Althors smärta, för Fane måste åtminstone ha åsamkat honom smärta. Än så länge bara nålstick, men om de blev tillräckligt många skulle han förblöda. Bitrockarna var mot draken återfödd med alla krafter. Fanes läppar drogs tillbaka i en hånfull grimas. Att Nile skulle ha gett Althor sitt stöd var nästan lika otroligt som att Elida skulle göra det. Men när det gällde Rand Althor var det bäst att inte ta någonting för givet. Nu hade han gett dem båda ett frö av det han fört med sig från Aridol. Det var möjligt att de skulle kunna lita på sina egna mödrar, men aldrig på Althor. Dörren slogs upp och unge Pervin Bellman stormade in, följd av sin mor. Nan Bellman var en stilig kvinna, även om Fane sällan la märke till sånt nu. Hon var en mörkvän som trott att de eder hon svurit bara var ett elakt påhitt, ända tills Fane dök upp på hennes tröskel. Hon trodde att han också var en mörkvän, fast med en hög befattning. Fane hade i själva verket passerat allt sådant för länge sedan, och det ögonblick någon av de förlorade fick tag på honom skulle han vara död. Tanken fick honom att fnittra till. Både Perwin och hans mor ryggade naturligtvis tillbaka vid åsynen av Myrdrailen. Men pojken var först att återvinna fattningen och hann fram till Fane medan kvinnan fortfarande försökte hämta andan. Mäster Mordreth, Mäster Mordreth, pep pojken, allt medan han hoppade upp och ner i sin rödvita rock. Jag har nyheter som ni ville ha. Mordreth, hade han använt det namnet? Ibland kom han inte ihåg vilket namn han hade uppgett, eller vilket som var hans. Han stack kniven innanför rocken och ned i slidan, samtidigt som han plockade fram ett varmt leende. Och vad kan det vara för nyheter, gossen min? Någon försökte döda draken återfödd i morse. En man. Han är död nu. Han tog sig förbi ejlvakterna och alla andra, raka vägen in till hans nåd drakens gemak. Fane kände hur hans leende förvandlades till en vildsint grimas. Hade någon försökt döda Althor? Althor var hans. Althor skulle dö för hans hand, ingen annans. Vänta nu. Lönnmördaren hade alltså tagit sig förbi älkrigarna, in i Althors rum. En grå man. Han kände inte igen den skrapande, sträva rösten som sin egen. Grå män betydde att de utvalda var inblandade. Skulle han aldrig bli kvitt deras inblandning? Allt detta raseri måste ta vägen någonstans innan han kreverade. Nästan som i förbigående strök han handen över pojkens ansikte. Pojken spärrade upp ögonen och började darra så våldsamt att tänderna skallrade. Fane förstod själv inte helt de knep han kunde utföra. Kanske var det någonting han fått av den svarte. Kanske någonting från Aridol. Det hade varit efter hans vistelse där, efter att han slutat att bara vara Peyton Fane, som förmågan undan för undan hade börjat ge sig till känna. Det enda han visste var att han kunde göra vissa saker nu, så länge han kunde röra vid föremålet för sina ansträngningar. Nan kastade sig ner på knä bredvid hans stol och ryckte tag i hans rock. Nåd, Mäster Mordreth, flämtade hon. Nåd, snälla ni, han är bara ett barn. Bara ett barn. En kort stund betraktade han henne nyfiket med huvudet på sned. Hon var faktiskt riktigt söt. Sen satte han foten mot bröstet på henne och föste undan henne så att han kunde resa sig. Myrdrailen, som förstulet hade betraktat det hela, vände hastigt bort sitt ögonlösa anlete när den märkte att han såg på den. Den kom mycket väl ihåg hans knep. Fane vankade av och an. Han måste röra sig. Althors fall måste bli hans verk. Hans, inte de utvaldas. Hur kunde han såra honom igen? Såra honom in till hjärteroten? Det fanns ju de snattrande jäntorna på Colleens jakthund. Men om Althor inte kom när Chufloden härjades, vad skulle han då bry sig om ifall Fane brände ner värdshuset och flickorna med det? Vad hade han att arbeta med? Det fanns bara ett fåtal kvar av hans före detta ljusets söner. Vad han låtit dem göra hade egentligen bara varit ett prov. Om någon av dem verkligen lyckats döda Althor skulle han ha fått karn att tigga om att få bli levande flodd. Men det hade tagit på hans styrkor. Han hade Myrdrailen, en handfull trollocker som gömde sig utanför staden. Några mörkvänner samlade i Caimlin eller på väg från Tervallon. Den dragningskraft Althor utövade fick honom att fortsätta. Det var en fascinerande sak med mörkvänner. Det borde inte finnas någonting som skilde en mörkvän från andra människor. men på sista tiden hade han blivit varse att han kunde känna igen dem vid blotta anblicken. Till och med om det var någon som bara hade tänkt tanken att svära sin trohet till skuggan. Som om de haft märken ritade i sot på sina pannor. Nej, han måste koncentrera sig. Koncentrera sig. Tömma huvudet på onödiga tankar. Han fick syn på kvinnan som höll om sin sluddrande, pladdrande son, smekte honom och pratade mjukt i hans öra, som om det skulle hjälpa. Fein hade ingen aning om hur han skulle sätta stopp för sina knep när de väl satt igång. Pojken skulle överleva, om också lite medtagen, när det väl hade nått sitt naturliga slut. Fein hade inte lagt hela sin själ i att åstadkomma hans tillstånd. Tömma huvudet, tänka på någonting annat. En söt kvinna. Hur länge sedan var det han senast haft en kvinna? Han log och tog hennes arm. Han var tvungen att dra bort henne från den eländiga pojken. Kom med mig. Hans röst var annorlunda, med en storslagen ton, och lugard-dialekten hade försvunnit, men han märkte ingenting. Det gjorde han aldrig. Jag är övertygad om att åtminstone du vet att visa sann respekt. Om du behagar mig ska ingen skada drabba dig. Varför kämpade hon emot? Han visste att han hade ett charmerande sätt. Nu skulle han bli tvungen att göra henne illa. Allt sammans var Althors fel.